Hej och välkomna till avsnitt 1006 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Det senaste dygnet så har mycket hunnit hända. Efter att USA slog ut Irans general Qasem Soleimani så har Iran beskjutit amerikanska militärbaser. Donald Trump höll idag ett tal där han sa:
As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. For far too long, all the way back to 1979 to be exact, nations have tolerated Iran's destructive and destabilizing behavior in the Middle East and beyond. Those days are over. Last week, we took decisive action to stop a ruthless terrorist from threatening American lives. At my direction, the United States military eliminated the world's top terrorist, Qasem Soleimani. As the head of the Quds Force, Soleimani was personally responsible for some of the absolutely worst atrocities. By removing Soleimani, we have sent a powerful message to terrorists. If you value your own life, you will not threaten the lives of our people. The regime also greatly tightened the reins on their own country, even recently killing 1,500 people at the many protests that are taking place all throughout Iran.
Här beskriver min kollega Björn Nordström Trumps inställning till Iran. Trump vill inte ha krig, men kommer heller inte att låta sig dikteras av Iran. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Det är så här att Donald Trump har hållit ett tal tidigare idag för några timmar sedan, och han pratade då såklart om, ja, dels operationen mot Irans store general Soleimani och dels om efterspelet av det, och vi har båda sett talet, så att om du börjar berätta.
Ja, det var väl då, alla hade väl förväntat sig kanske att Trump, framförallt vänstern då, hade väl nästan hoppats på att Trump skulle hämnas med militärangrepp tillbaka, för att vänstern i USA då ska kunna säga att han är livsfarlig och det är tredje världskrig som ska starta. Och jag berättade för min fru igår kväll när det här hände då, att Iran attackerade amerikanska mål i Irak. Jag sa till frun att det finns inte en chans att han kommer att hämnas militärt, för han är för smart för det. Han begriper att Iran har mycket mer att förlora, men samtidigt så vill han inte eskalera, för Trumps hela idé är ju, vilket var vallöfte då redan 2015-16 då när han drog igång sin kampanj, var ju att minska ner och dra ut militär och inte bli inblandade i evighetskrigen. Och det var någonting som skulle ha, som jag antar också låg bakom att han inte ville hämnas just nu. Så att istället för att eskalera konflikten som vänstern hade hoppats på och amerikansk media hade hoppats på naturligtvis, så istället så verkar det som att konflikten nu har trappats ner ganska rejält under dagen. Mm. Och talet som Trump höll bekräftar väl det egentligen.
Ja, verkligen. Och vi kan påminna också om, för jag nämnde bara USAs operation mot Soleimani, men det har ju varit, det är en kedjereaktion. Det började med att iranierna sköt missilraketer in mot när man dödade en American contractor, alltså en kontraktsanställd i Irak. Sen så tröttnade Trump och så slog han till mot Soleimani, och det är ju Irans högsta general som dog. Iran lovade att hämnas, de hade ett liksom högtravande begravning och liknande och sådär, och lovade hämnd. Och sen sköt man då raketer igår, och det var ju bara några fjuttraketer egentligen, så ingen amerikan dog som tur var. Och min fråga är, tror du att om en amerikan hade dött, för Trump var ju väldigt tydlig med att om ni skjuter på oss kommer vi ge igen, om en amerikan hade dött, då kanske sannolikheten är större för en hårdare respons från USAs sida tillbaka?
Svar ja, absolut. För att bara backtrack a little bit, Trump, Iran sköt in en amerikansk drönare för ett antal månader sedan, och Trump höll sig ju från att attackera eller göra någonting som svar, utan han sa att han vill inte eskalera någonting. Sen var ju då Iran då med den här Soleimani var ju då bakom den här amerikanska ambassaden då, det här stormningen av ambassaden för några dagar sedan också, va. Och då, det roliga är att Trump är då kritiserad för det av vänstern, för att han inte agerade hårdare. Så att om man håller sig lugn och inte agerar, då får han kritik. Om man agerar så blir det kritik. Så det är en lose-lose för honom. Men han har ju sagt hela tiden, hans linje i sanden är ju att om en amerikan blir dödad, då kommer jag att agera. Och en anledning till att han inte agerade efter drönarna var för att det var ingen som dog. Anledningen till att han inte agerade efter ambassadstormningen var för att ingen dog. Men tydligen så när den här contractor då, kontraktsarbetaren blev dödad, då drog han en linje i sanden, för då korsades den där linjen då.
Mm.
Och då behövde han göra någonting åt det. Och eftersom den här Soleimani då är den som är, vad ska man, hjärnan bakom sånt här, så är det naturligt då att det är han som ska slås ut. Så att om amerikaner hade blivit dödad av den här militärattacken, då hade Trump slagit till ordentligt rejält mot Iran. Nu blev det ju inte så, men tydligen så nya uppgifter har framkommit just nu, bara för några minuter sedan, att Iran försökte döda amerikaner, men de misslyckades. En anledning till att amerikaner inte blev dödade var att de har ett sånt här då, vad ska man säga, ett system då som, där man kan då få, de ser ganska tidigt på radarn då att det är någonting på gång som kommer in. Så de hade flera minuter på sig i de här militärbaserna att evakuera. Och då lyckades de evakuera ganska snabbt och smidigt. Och det var ju därför då som ingen dog. Men som sagt var att Trump, om någon kommer att bli dödad, så kommer han att, då liksom förändras hela spelplanen drastiskt.
Ja, men det var ju bra då, alltså av flera orsaker att ingen dog. Men en bra sak då, det är att nu slipper både Trump och Iran eskalera. För att min undran är ju lite grann, jag var ju lite rädd för ett mission creep. Alltså man ger igen på Iran och Iran eftersom de är galningar. Jag menar, Sovjetunionen, de förstod att om vi skjuter en atombomb mot USA, det bästa vi kan hoppas på då, det är mutually assured destruction. Men däremot så kan vi inte hoppas på att vinna. Men alltså Iran, de är ju jihadister, de är ju galningar. De tror ju på liksom något efterliv i vårt paradis om du dör i had. Så jag menar, de kan väl göra vad som helst i tanken. Så därför tänkte jag att om Trump ger igen och de bara stormar på och härjar på, då kommer det bli en upptrappad konflikt. Iran kommer inte ge sig, hur korkat den är. Och då måste ju USA besvara det på något sätt. Men nu känns det som att Iran har gjort det här, och i alla fall för stunden så känns det inte som att de kommer att liksom gå så mycket längre. Men det går ju inte att veta, såklart.
Nej, Iran är ett väldigt impulsivt land, va? Så vi vet ju inte. Iran har gått ut och sagt att de är färdiga med sin hämnd nu. Men det är ju skillnad på att vara färdig med sin hämnd och sen börja göra nya aggressiva attacker då, precis som den här drönarattacken och stormningen av ambassaden och skjuta ihjäl. Så att även om hämnden är avklarad, som egentligen inte ledde till någonting, det blev ett ganska kraftigt fiasko egentligen, så har man kan väl säga att de försökte rädda sitt ansikte inför sin egen befolkning utan att bli utsatta för några större attacker av USA. Men problemet som kvarstår, det är att Iran kan ju få för sig imorgon eller övermorgon, om 2 veckor eller om 2 månader, att göra någon korkad attack. Eller det kan ju också vara en Iran sån här proxy. Med andra ord, det finns ju, vad ska man säga, grupperingar som är, vad ska man säga, stöds av Iran, som finansieras av Iran men inte riktigt styrs av Iran. De här Hezbollah och terrororganisationer helt enkelt som sponsras av Iran, som kan gå till attack med, va? Så att jag tror inte man kan säga att det är slut det här, utan jag tror att det är bara en paus, och sen får vi väl se vad som kommer att ske. Men Trump har gjort det klart, om någon amerikan dör, oavsett om det är Iran som ligger bakom, alltså iranska staten, eller om det är en sån här proxy, med andra ord, om det är en iransk sponsrad organisation eller terrorgrupp, så kommer han att slå till. Och tyvärr så tror jag inte att de kommer att hålla sig från att göra någonting. Utan jag tror att vi kommer att se någonting. Det är bara en tidsfråga. Det är inte frågan om de gör något. Det är bara frågan när de kommer att göra något nytt.
Och därför tycker jag att det var väldigt bra att man slog ut Soleimani, som ändå är Irans näst starkaste man, var han. Och jag menar, det demonstrerar lite grann alltså USAs överlägsenhet. Alltså, man kan tycka att det kanske är provokativt, men jag menar, faktum är att Iran tror nog att de är starkare än de är. Men alltså läser man lite grann, vilket jag har gjort nu det senaste dygnet, och jag kollar på videos på YouTube, det finns ju liksom inga likheter mellan USAs militär och Irans, inga alls, utan det brukar pratas om att Iran har ett starkt, luftvärn och sådana saker, men alltså, när man läser så, visst, då kanske kan fördröja en förlust i några dagar, men alltså, skulle USA sätta sig till, alltså Iran, det har ingenting att komma med alls ungefär, och jag tror att det är bra att USA på något sätt visar det, därför att nu har man haft 20 år där man egentligen har fjäskat, det kanske är fel ord, men man har ändå försökt gå en mjuk linje mot Iran, och det tror jag har gjort att Iran har känt sig modigare att våga göra och liksom ta större utrymme och sådana saker. Nu visar USA att vi är starkast, och om ni inte börjar bete er, då kommer ni att förkänna att det är så det är.
Ja, Iran har ju lärt sig under Barack Obamas 8 år att om man är en mobbare helt enkelt, om man tuffar upp sig, så får man som man vill. Bland annat får man massa pengar. Och Barack Obama var ju känd för att ändra den här. Han drog en linje i sanden, men så hela tiden flyttade han linjen i sanden, därför att Iran korsade den hela tiden, och då flyttade han bara linjen istället för att göra någonting åt det, va? Och det är precis som en mobbare eller som små barn till exempel, va? Att de testar ju gränserna, va? Och flyttar man gränsen och tillåter barnet så kommer att göra vad som helst, då lär sig barnet till sist att okej, gränserna flyttas så att jag kan bete mig värre och värre och värre, va? Och ändå händer ingenting. Nu har de lärt sig att Trump sätter en gräns, och om du korsar gränsen så kommer att det bli konsekvenser. Så det här är egentligen, vad ska man säga, samma psykologi som barnuppfostran. Att man sätter en gräns och då blir det konsekvenser under korsa gränsen, va? Och det är precis det som jag tror Iran håller på att lära sig. Och jag tror inte att de är tillräckligt dumma, även om de är fanatiker och jihadister och de har mål som är annorlunda än kanske till exempel forna Sovjetunionen, så tror jag faktiskt inte de är tillräckligt dumma för att göra någonting. Därför att de är så rädda, med andra ord, staten, regimen är ju så livrädd i Iran nu att bli avsatt. De vet ju att de är inte direkt populära bland folket heller, va? Så risken är ju stor att om USA skulle då börja slå till militärt, att det skulle försvaga regimens makt. Mm. Och regimen vill ju, precis som Socialdemokraterna, de gör ju allt för att kvarhålla makten, va? Och jag tror inte att de skulle våga göra något idiotiskt där deras egen makt blir helt enkelt kompromissad, va? Och gör de något idiotiskt mot USA så kan regimen ryka. Och USA till exempel, de tittar ju på att de ska ju införa nya sanktioner nu, till exempel starkare sanktioner. Och USA kan väldigt, väldigt enkelt och väldigt, väldigt snabbt slå ut raffinaderier i Iran. De kan slå ut de här anläggningarna. De kan slå ut massa strategiska mål extremt snabbt och extremt enkelt. Bara på några timmar kan de lamslå hela landets ekonomi. Med andra ord, genom att sluta oljeraffinaderier och andra saker. Och även om de kan sluta de här militärbasen där raketer skjuts ifrån. Va? Så det är väldigt enkelt för USA att slå ut i princip hela Irans militär och ekonomi på bara några timmar. Mm. Det behövs ingen invasion, markinvasion för sånt där. Utan det fixar de med ubåtar och flygplan och med båtar, med skepp.
Verkligen, verkligen. Och de här sakerna sa ju Trump i sitt tal, alltså han hade en hård linje, men det som var så intressant med det här talet, och det var att det var inte bara en hård linje han hade, utan han hade också i viss mån en utsträckt hand. Han sa liksom att han gjorde skillnad mellan regimen och det iranska folket, och han förklarade också att det finns liksom saker som Iran och USA har gemensamt, till exempel ISIS är en fiende till Iran, sa han också, precis som ISIS är en fiende till oss. Jag menar, så att han försökte parallellt med att han var hård mot regimen försökte han ändå sträcka ut en hand. Och jag menar, just det här, det var den balansen jag tyckte var så bra med det här talet, så fruktansvärt suveränt, alltså tuff kärlek kan man säga. Därför att han, här i Europa och Sverige i synnerhet, och kanske så är det ju mer att Trump är dum, han är en krigshetsare, han är farlig. Men här visar det här talet att han håller balans, och det var ju det jag tyckte det var ett jättebra tal.
Ja, det är det här klassiska med sticks and carrots, med andra ord, man ska kunna ge incitament för att kunna förändra sitt beteende, men samtidigt så måste det alltid finnas, vad ska man säga, ett slags hot bakom, att vi ger incitament för att förändra ditt beteende och bli del av det internationella community och liksom börja bli mer lagspelare. Mm. Men om ni fortsätter med det här beteendet, ni vet vad linjen är, och då kommer de här konsekvenserna att ske. Så det är precis samma sak man gör med barn. Man uppmuntrar dem att förändra sitt beteende på positiva sätt, men samtidigt så ger man en liten bestraffning till en liten unge som beter sig illa om de korsar en gräns. Det är samma enkla psykologi.
Ja, verkligen. En sista sak då, det är ju att jag tänkte det politiska, hur har den politiska debatten om det här gått? Jag har läst att demokraterna vill nu komma med något förslag i kongressen som gör att kongressen verkligen stoppar presidenten från att kunna starta ett krig mot Iran. Men det verkar inte vara det Trump vill. Men hur har den politiska diskussionen varit?
Ja, det spelar ju ingen roll vad Trump gör. De står ju på Irans sida, det demokratiska partiet, såklart. Därför att om Trump gör på ena sättet så vill han ha motsatsen. Det var ju som att när ambassaden stormades, då var han för snäll och för vek och för feg. Då klagade demokraterna på det. Och nu när han tar livet av en terrorist, ja, då klagar de ju på det. Så det spelar ingen roll vad han gör. Så demokraterna är jättearga på helt enkelt att deras ilska är baserad på att de inte har någon makt själva. Att de inte har någon inflytande, de har ingen makt. Och det demokraterna vet är att Trump kanske förbättrar relationerna och gör USA säkrare. För att Iran vill ju inte ha krig, Trump vill inte ha krig. Och det värsta som kan hända för demokratiska partiet nu, det är att det stabiliseras mellan Iran och USA inför valet. Mm. Så då får ju Trump en rejäl seger för utrikespolitiken med. Han lyckades lösa det på ett jättesnyggt sätt. Och framförallt det långsiktiga, vad ska man säga, utsikten för Iran då är kanske ännu bättre än vad det var för bara några dagar sedan. Och det avskyr demokraterna. Va? Demokraterna hade ju, om samma demokratiska parti idag som de beter sig, de hade ju förkastat Ronald Reagans inställning mot Sovjetunionen. Och när muren, Berlinmuren fall, demokraterna hade ju, och vänstern då, och media, de hade ju börjat gråta och anklagat Ronald Reagan för både det ena och det andra. Även om då han räddade världen från kommunismen.
Jag håller med, jag skulle gå steget längre och säga att de här demokraterna som vi har idag i alla fall, de skulle inte ens hållit med Franklin Delano Roosevelt om att gå upp till krig mot Hitler. Skulle jag vilja
absolut
säga.
Inte, nej. Oh, nej.
Utan de skulle väl säga appeasement-linje och liknande saker och så. Så att,
ja,
så att, ja. Och det intressanta nu det är ju på något sätt att demokraterna har ju drivit den här linjen, eller framförallt Tulsi Gabbard då, att no regime change wars. Och nu är det efter det som hänt nu så är det många demokrater som har hakat på, liksom Bernie Sanders framförallt, men även Elizabeth Warren och många andra, att vi måste stoppa Trump från att starta krig. Men då blir det på någon slags miss i kommunikationen, därför att Trump själv, han har alltid varit tydlig med nej, jag vill inte ha ett krig. De verkar på något sätt tro nu att nu har Trump blivit någon sån här krigssök, och det har han ju inte.
Absolut inte, och det de inte heller begriper, det är ju att Trump är inte skvatt intresserad av att göra en regimförändring, va? Som till exempel det som skedde i Irakkriget och Iran, att de sätter massa trupper på marken och ska invadera Irak. Trump har ju noll intresse för det. Så om det blir en konflikt med Iran, Trump kommer ju inte ha några soldater på marken. Allt kommer ju att skötas, kommer ju skötas utifrån att det inte ska vara några trupper på marken. Att det ska vara bara strategiska mål hela tiden. Och att anklaga då Trump för att på något sätt ingå i krig eller vilja skapa krig, det är ju helt felaktigt. Nummer ett, han har ju alltid sagt att han inte vill starta krig. Nummer två, han har ju inte gjort någonting för att starta krig. Han kunde ju ha startat ett krig när ambassaden bli attackerad. Han kunde ju starta krig igår idag. Mm. Men han vill ju inte det. Men demokraterna, det problemet som de har, det är att de vill framställa Trump som en krigsgalning. Men det är han inte. Och han passar alltså inte in i deras narrativ överhuvudtaget. Och det skapar ett stort problem för dem.
Ja, men det intressanta är att han är ingen krigsgalning, men han är inte heller någon som liksom backar och är undergiven på det sätt som Barack Obama var till exempel. Så att det är en intressant.
Precis.
Han är tuff utan att vara på något sätt krigisk.
Visst. Mm. Trump vill inte ha krig, men han kommer heller inte att backa undan om Iran vill ha krig.
Nej.
Och det är en stor skillnad. Jag menar, det var som vi pratade om lite tidigare idag då, var att, ja, nyss. Det är ju att om en amerikan blir dödad, där går gränsen. Ni kan skjuta ner en drönare, ni kan till och med storma en ambassad, och det är inte en anledning för att starta ett krig. Men det kan bli krig om ni dödar en amerikan. Och då kan man ju också fråga då demokraterna, det demokratiska partiet, är det okej att Iran dödar amerikaner?
Ja, precis.
Och
ja.
Om Iran dödar amerikaner, är det en krigsförklaring? Om Irak skulle dödat amerikaner i den här attacken igår, är det en krigsförklaring? Det jag skulle vilja veta från demokraternas sida, det är ju, vad anser ni en krigsförklaring mot USA? En drönarattack eller om en amerikan blir dödad av en missil? Vart går gränsen för er för ni ska tycka att det är en krigsförklaring? Det är någonting som demokraterna inte har svarat på. Det är någonting de inte ens vill prata om. Därför att då måste de helt plötsligt liksom visa var de står i frågan. Och det vill de ju inte. Deras mål är att bara kritisera utan att själva förklara var de står i frågan.
Ja,
vart går gränsen för ett krig?
Verkligen, mycket bra. De där sakerna borde Trump... Du gav Trump lite talking points här. De här borde han använda när han håller sina kampanjrallys. Men vad
absolut.
Bra Björn, då har vi fått en sammanfattning av det som hänt här senast dygnet. Så tack!
Ja, tack så mycket!
Det var avsnitt 1006 av amerikanska nyhetsanalyser, en ideell konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.